Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Då säger vi välkomna till ännu ett avsnitt av e-sportpodden. Den här veckan har vi med Pronax som ni kanske redan har sett, och vi går igenom en hel del intressanta saker. Vi pratar fuskare, ja, i synnerhet Keilu. Vad som hände där under Dreamhack Winter 2014. Vi pratar givetvis mycket Fnatic, om Godsent, framtiden, och missa inte heller i slutet. Absolut sista som hände i podcasten när Pronax råkar spilla ut en burk läsk över hela datorn. Ja, det vill ni inte missa. Vi tackar än en gång Pronax för att han tog sig tiden att komma hit. Passa på att tacka Inferno Online Stockholm och även Clutch Entertainment. Jag tycker vi går rakt in i avsnittet med Marcus Pronax Wallsten. Sådär Pronax, då sitter vi äntligen här då.
Ja.
På Inferno Online Stockholm. Jättekul att du tog tid att komma hit.
Nej, tack.
Jag tänkte faktiskt, inspirerad av en annan podcast här på Acast, Olof Lund, hans fotbollspodcast, tänkte jag prova lite koncept som han kör i början av varje podd, genom att han kör 10 snabba frågor. Så vi kör igång helt enkelt.
Låter bra.
Ålder?
24.
Bor?
Sundsvall.
Familj?
Ja.
Utveckla?
Två systrar, mamma.
Snyggt. Tjänar?
Mycket.
Siffra?
Jag vet faktiskt inte exakt vad jag tjänar just nu, men jag tjänar tillräckligt. Ja.
Du har ingen månadslön just nu i och med omstrukturen med nya laget och så vidare. Okay. Största bedrift i livet?
Dreamhack Winter 2013.
Bästa event eller turnering som du någonsin besökt?
Någon av Faceits turneringar tror jag.
Intressant, det ska vara snabba frågor här. Men Guardian som jag hade innan, han sa att Faceits var absolut sämsta han varit med om.
Okej, jag har varit på dåliga Faceits och bra Faceits.
Ah, det förklarar saken. Då är nästa fråga, sämsta event du varit på?
Northcon.
Bästa spelaren som du spelat med?
Flusha.
Världens bästa lag?
Fnatic.
Just nu fortfarande?
Osäkert.
Bästa som hänt CS-scenen?
Mig själv. Nej, jag skojar faktiskt. Men jag vet faktiskt inte. Jag skulle säga Valve då.
Valve, ja. Ifall de lyssnar, eller? Jag skojar. Jättekul. Ja, perfekt. Då är vi igång, känns det som. Jag kommer också fortsätta med en fråga som vi kört till varje gäst hittills. Hur ser en vanlig dag ut för dig från att du vaknar tills du går och lägger dig?
En vanlig dag för mig ser väl ut att jag vaknar någon gång efter klockan 12. Kliver upp, sätter mig vid datorn, kollar vad som händer liksom. Surfar runt på Twitter, HLTV, Fragbite, allt vad det är. Sen försöker käka någonting. Spela lite kanske. Sen försöker jag gå ut och ta en promenad. Jag börjar med nu senaste månaderna.
Alltså?
Så jag tar väl en 30-45 minuter promenad per dag. Sen kommer jag hem, packar från 17-18 till 23 ungefär. Mm. Sen går jag och lägger mig.
Du går och lägger dig därefter.
Många sen sitter jag väl och spelar hela natten egentligen. Ja, det är så. Kollar serier till 3-4 på morgonen, sen går jag och lägger mig.
Det här med att ta en promenad varje dag, känner du att det har hjälpt dig alltså, fysiskt eller psykiskt? Har du fått några fördelar av det här hittills?
Ja, det är bland annat då, jag har haft problem med handleden innan. Så det är väl för att få igång blodcirkulationen, bara leva hälsosammare helt enkelt. Jag ska ju bara röra på mig. Det är inte bra att sitta framför en dator 24 timmar om dag, per dygn liksom.
En fågel viskar mitt öra att du även lyckas med bedriften att sluta röka efter många år. Känner du att det också har hjälpt dig i ditt spel och i ditt liv framförallt?
Alltså, att jag hade problem med handleden var ju på grund av dålig blodcirkulation till exempel. Och att röka är ju
inte
verkligen inte bra för blodcirkulationen. Så ja, det har ju hjälpt mig både med det, jag Alltså det vad ska jag säga, det att sluta röka är väl bland det bästa jag gjort hittills liksom, i mitt liv.
Ja, det behövs egentligen inga följdfrågor på det. Det talar ju för sig själv. Du slog igenom ändå, du är en av många gamla 1.6-spelare. Du slog igenom, jag vet inte vad man kan säga det riktigt, men för den stora allmänheten så blev det ju riktigt känt såklart under Go-perioden. Men för den inbitna och den som spelade på den tiden i 1.6 och för folk runt omkring, då alla visste vem Pronax var. Var någonstans kände du att i 1.6, det här var ditt breakthrough så att säga? Kommer du ihåg det?
Ja, jag skulle säga, det var någon Dreamhack-tävling i Jönköping tillsammans med... Jag tror jag hette Coldfrag under den tävlingen, men vi var, gick som under namnet Laget.
Ja.
Och det var jag, Exist, Barbar, Sype och Lidde.
Ja.
Och vi lyckades vinna över MTV, det landet. Sen åkte vi ut mot ett sämre lag då. Men på grund av det så fick vi senare invite till Arbalet, där vi också gjorde bra ifrån oss.
Spelar ni under Begrip då, eller? Eller spelar ni fortfarande under...
Coldfrag tror jag också under den tävlingen. Så det var väl då, vi åkte ut i gruppen, vi spelade alla tre matcher mot topplagen som var tajta. Så det var väl, jag skulle säga att det var under den tiden. Senare joinade vi Begrip och vi blev senare H2K också.
Just det. Och här någonstans så började det verkligen ta fart för dig. Och i Begrip, du var där i två vänder. Du gick till Begrip, sen tillbaks, eller sen gick du till H2K och sen tillbaks till Begrip. Kommer du ihåg någonting från den här tiden? Vad var det som hände där egentligen?
Nej, jag minns faktiskt inte att jag gick till H2K och sen gick tillbaks till Begrip.
Det var en kort period, enligt vad jag har kunnat vaska fram, mellan i början av 2011 till sommaren 2011 så var det Begrip igen i 3 månader och representerade dem. Och efter det så gick du till RG Esports.
Ja.
Men om vi inte kommer någon vart med det så att säga, så är det väl ingen idé att vi pratar om det någon vidare.
Nej, jag minns alltså när jag spelade Begrip. Jag minns faktiskt inte att jag drog från Begrip och sen kom tillbaka, utan som jag minns, vi spelade Begrip. Sen gick vi till H2K då. Och sen blev jag kickad ur H2K när de tog in Fred senare.
Ja.
Och det var då jag senare gick till RG då, Race Esports.
Ja, du är en av spelarna som spelade 1.6 tills det dog ut på den professionella scenen.
Ja.
Hur gick övergången från 1.6 till Go till? Kommer du ihåg det?
Ja, det var ju att jag spelade i ESC i slutet.
Mm.
Tillsammans med Kalle, Moddy, Barbar och Täcky.
Som ändå var ett, på pappret ett bra lag
på den tiden. Ja, vi var ju liksom på väg uppåt. Ja. Och det var väl när vi verkligen började nå den riktiga eliten. Vi kunde ju slå alla lag i världen med det laget, kändes som. Men Kalle slutade spela, vilket vi försökte att ta in en annan spelare. Men det gick inte att replace honom. Det fanns ingen tillräckligt
bra spelare. Han var så bra på den tiden, eller?
Han var, enligt mig, tillsammans med Forrest, Neo och Get Right, de bästa bland dem. Han var ju topp 5 i världen, enligt mig i alla fall. Så vi hade inte pengarna eller någonting till att få en bättre, alltså en tillräckligt bra spelare att ersätta honom.
Såklart inte.
Så det gick dåligt i turneringen. Det blev ju att jag spelade 1.6 hela vägen tills att det dog ut. Men jag satsade inte på det sista 6 månaderna. För att man visste att det skulle dö ut.
Ja.
Så det var mer att man bara spelade för skojs skull och väntade på liksom... Jag väntade på CSGO helt enkelt. Och sen började jag spela CSGO väldigt tidigt i betan. Spelade Gathers tillsammans med alla andra spelare som också gick över. Det var även Source-spelare liksom. Så jag spelade ju CSGO väldigt tidigt och visste att jag kommer satsa på det här liksom.
Kul ändå. Hade ni i den professionella scenen fått några... Alltså hade viskat från Valves håll eller från communities håll att det här skulle komma? Alltså visste ni mer än gemene man på den tiden om CSGO?
Nej, absolut inte. Nej. Alltså i början jag till och med hatade spelet liksom. Som nästan alla gjorde.
Ja,
alltså jag satt och spelade och tänkte, vad fan är det här?
Mm.
Och jag minns att jag satt på Valves forum och liksom satt och läste att de hade ju ändå så här proffsspelare som skulle ge dem feedback till spelet. Men det var ingen kommunikation där alls. Alltså de pratade inte med spelarna. De som hade gjort inlägg och ville förbättra spelet kändes som att alla blev ignorerade.
Ja, okay.
Och det var inte bara jag som var arg utöver, utan det var många. Men sen Valve sa ju det att de ville bygga ett helt nytt spel. Och man var ju väldigt biased.
Såklart.
Då liksom. Sen tycker jag fortfarande att det är många saker som fortfarande är bättre i 1.6 nu, men det jag gillar ju spelet nu. De har ju fixat mycket med spelet. Jag är glad att det gick över.
En snabb fråga som bara dyker upp här nu medan så säger det. Tycker du att är det roligare att spela Go än 1.6? Kommer du ihåg när du spelar 1.6, är Go ett roligare spel?
Nej.
Nej.
Jag tycker att 1.6 är ett roligare spel. Mm. Men sen spelar inte jag enbart för att jag tycker att det är skitkul att spela. Jag tycker att det är kul att tävla.
Såklart.
Och det är därför jag spelar. Så jag skulle säga att som spel tycker jag 1.6 är ett roligare spel.
Mm.
Men att tävla i spelen är ingen skillnad.
Nej.
Utan tävla är fortfarande lika kul.
Och sen kom Go. Det här var väl i slutet av 2012, va? Augusti den morgon, tror jag. Och du var rätt snabb med ett lag. Redan i september så har informationen att du joinade Team X. Kan det stämma?
Yes.
Som sedermera blev Absolut Legends.
Ja. Det var ju jag, Lidde, Snil, Pita och Erdell då.
Just det. Så men det var ni som var Team X, va, eller hur?
Ja,
ja precis. Ja.
Jag tror inte Snil var med i... Jo, han var med i första Team X. Ja, det är, ja, det är sant.
Men vad hände med Absolut Legends då?
Ja, vad hände? Om jag minns rätt så var det så att Absolut Legends ena delägare drog från företaget. Mm. Vilket betydde att Razer, som var huvudsponsorn, drog sig ur. Så vi stod ju där utan, vi hade ju blivit till, alltså lovad lön, vi hade blivit lovat liksom all support till att ta oss till tävlingar och allt vad det nu är liksom. Allt det var helt plötsligt borta och vi hade ingenting. Och så det är liksom samma problem som man alltid har haft.
Ja, 1.6 liksom.
Ja, exakt, ja. Att bara få spons och kunna åka till tävlingarna, för det är dyrt liksom. Det är, jag hade inte de pengarna då liksom kunna betala för mig själv.
Nej.
Och resa, även om det var Tyskland, det kanske inte är jättedyrt, men då var det liksom, jag hade inte de pengarna.
Nej.
Så det var väldigt jobbig period för alla inblandade, tror jag, att bara liksom kunna hitta en organisation att representera och kunna åka på tävlingarna liksom.
Och sen blev det Team X istället igen.
Mm.
Som en faculty plockade upp. Och det var laget i Team X som en faculty plockade upp rakt av, var det så. Och då hade vi RDL, Spitfire, Carrigan och andra dansken Glavy eller Glaive.
Nej, det var den sista, alltså när vi blev upplockade i en faculty så var det
fortfarande Emilio och Spitfire.
Exakt, och Lidde Erdell.
Just det.
Och sen slutade Lidde... Vänta nu. Vi spelade med Pytt också i Team X. Vi höll på att vinna över NIP på Dreamhack. För när vi torskade från 15-11 till Power Team.
Det blev lika.
Mm. Jag vet inte fan hur Pytt kom in i laget faktiskt. Det måste ha varit istället för Emilio, ja.
Ja, som absolut inte vill åka på LAN.
Nej, precis. Jag tror faktiskt Emilio lämnade laget.
Ja.
Om jag minns rätt. Efter Tyskland någon gång. Jag minns faktiskt.
Det är så roligt med det här, att vi ska gräva i det för det som har varit. Så
ja, det är mycket olika lineups det var det i alla fall.
Yes. Och där var du faktiskt i en faculty tills ett datum som kanske... Ja, du har en viss relation till nu. Den 12 november 2013.
Yes.
Vad hände då?
Då joinade jag Fnatic, antar jag.
Och hur gick det till?
Det var ju innan Dreamhack då, första majorn som spelades. Vi hade faktiskt satt i en faculty. Då var ju Glaive och Carrigan spelade då. Lidde hade slutat spela. Pytt valde att lämna för att gå till SK. Så det var då vi tog in Glaive.
Mm.
Och det gick ju till så att... Vi måste tänka lite här.
För de hade ju Moddy i line-upen då.
Ja, SK hade Moddy, ja.
Fnatic menar jag.
Ja, Fnatic hade Moddy, ja. Men Moddy gick ju senare till SK, tror jag.
Just det.
Men, jag vet inte, alltså de skrev ju till mig helt enkelt och frågade om jag ville spela med dem. Men problemet för mig var att bara några dagar innan så hade vi pratat i en faculty också att vi ger Dreamhack-turneringen som vi ska till nu en sista chans, liksom. Mm. Och då var det verkligen så här, för vi visste att men det här laget kommer antagligen inte hålla. Det hade inte gått så bra. Vi hade två danskar, tre svenskar.
Mm.
Både RDL och Pytt som inte spelade kvar då, men Spitfire också. De hade ju skitsvårt att förstå danska.
Ja, okay.
Det var så vi hade kommunikationsproblem i game och det var väldigt mycket kaos bara. Så vi sa att inom laget, men vi ger Dreamhack en sista chans. Och går det inte bra där, då går vi skilda vägar och sen så här, liksom splitta upp på ett bra plan liksom, som vänner. Men så skrev Fnatic och jag var faktiskt väldigt osäker på om jag skulle gå till Fnatic eller inte då. För jag sa faktiskt till Jive som frågade mig att nej, jag kan inte just nu. Så här, fråga mig igen efter den här turneringen så kommer det säkert vara möjligt.
Ja.
Men efter lite om och men så pratade jag också med Spitfire. Det var faktiskt Spitfire som sa till mig, den bara fuck it, jag kommer ändå dra efter turneringen.
Så, han sa det?
Ja, joina Fnatic. Jag hade gjort det typ.
Så det var lite han som knuffade över...
Ja, alltså egentligen hela laget. Självklart så såg jag det som en bra chans. Men det var det här att... nej, men jag ville egentligen ge det laget. För vi var så himla bra vänner i en faktiskt också. Trivdes tillsammans utanför spelet. Det var ju bara att vi inte var så bra liksom.
Ja.
Och, men samtidigt... Det var ju bra spelare uppenbarligen. Många utav dem. Carrigan spelar Astralis nu. Glaive tycker jag fortfarande. Det var Glaive som kollade då också.
Ja, okej.
Okay. Så jag tycker också att han var ju duktig. Det, man vet inte vad som hade kunnat hänt med det laget. Vi hade inte blivit som Fnatic då.
Nej, uppenbarligen så. Inte antagligen. Och sen hade du inte så lång tid på det. För innan Majorn så var ni på MSI Beat It.
Yes.
Där ni placerade er på en andra plats.
Ja.
Kommer du ihåg det här? Hur var, alltså, att komma in så i ett lag? Nu har jag inte framför mig, men jag för mig att ni mötte Very Games och torskade 2-0 i finalen.
Ja.
Hur var det att komma in från? Du hade varit på toppscenen, men det ställs ju vissa krav ändå på Fnatic, även om Fnatic då inte är vad det är idag. Men du kom in och började kolla direkt för Fnatic. Ja. Vad kommer du ihåg från den här turneringen?
Jag var skitnervös för det första, och det var ju just på grund av att inte pressen utifrån, utan jag satt så otrolig hög press på mig själv när jag joinade Fnatic. För det var ju liksom, för det första ersatte jag Moddy. Jag har spelat med Moddy själv 1.6 och ansåg honom som en av världens bästa spelare då.
Ja.
Jag menar, folk kan prata om Moddy, alltså, man har ju hört att han har problem och svårt, men så bra som han är på spel. Han var bra i CSGO i början också, liksom. Han var en av Fnatics bästa spelare. Så jag visste ju att jag hade mycket att leva upp till, liksom. Jag ville verkligen att det skulle gå bättre för laget när jag kom in i laget. Man vill ju inte joina Fnatic, och Fnatic som är så stora, man vill inte joina Fnatic och liksom vara ett dåligt lag. Spelar du Fnatic så ska du vara en av de bästa lagen.
Exakt.
Och det var det vi hade som mål. Så ja, jag var bara sjukt nervös, alltså, och satt hög press på mig själv.
Men gjorde du om, alltså, du kommer in ändå och ska vara in game för ett lag, som där och då inte ens vet vem som kollade flusha kanske?
Ja, de hoppade runt lite bland olika.
Gjorde du några drastiska förändringar på så kort tid? Hann du ens göra det? Eller var det lite mer tuta och köra där?
Nej, eftersom jag hade så kort tid på mig så valde jag att inte göra så stora förändringar. Och bara liksom, bara försöka se vad de... Jag först försökte se hur de spelade, vad de gillade att göra. Och det enda jag kan minnas just nu, alltså, konkret var att jag bytte... Att jag faktiskt bytte roll på Snyder och Flusha.
Okay.
För jag har för mig att Flusha hade en väldigt aggressiv roll. Gå för mycket entry skit, vilket han inte borde ha, tycker jag då. Jag tycker att Snyder borde ha den rollen, som har väldigt bra... Nu inte, Snyder har väldigt många bra kvaliteter, men jämför Snyder och Flusha så hade jag hellre velat ha Flusha kvar i slutet på rundorna.
Okay.
Och låta han vara den som grimsar och spelar liksom lägen, och låta Snyder vara den som är aggressiv och tar dueller och... För det då bara släpper loss liksom. Det var väl enda konkreta ändringen. Sen var det väl mer att ta någon en entry istället för att springa på för andra, tredje liksom. Stand. Backa undan, spela på överläget.
Okay.
Så det var de två simpla grejerna egentligen.
Och rent taktiskt inte så mycket alltså?
Nej, bara mycket standard. Ja. Spela på lägena och inte försöka bestämma i början på rundan vad man ska göra.
Nej.
För enligt mig så är det omöjligt att veta vad det bästa alternativet är att göra innan. För jag gillar att spela så att du går ut och samlar information under rundans gång och sen försöker du ta ett kalkylerat beslut istället för att försöka gissa dig fram till vad som är det bästa. Men så jag tror faktiskt att det var lite det som gjorde att det gick så bra på DreamHack, att jag inte ändrade för mycket. För efter DreamHack, då hade vi först ett break, ganska långt break. Sen efter det hade vi ett bootcamp, och under det bootcampet så började vi ändra väldigt mycket.
För vi hoppar lite här, men det ska ju sägas att efter att ni vann DreamHack, i sig en stor bedrift, det var den största majorn då, anser också, ni slår NIP i finalen.
Ja.
Och efter det så är det 4-5 månader nästan med Fnatic utan några större prestationer överhuvudtaget i det laget. Och det är den här tiden du menar att ni då gjorde ett bootcamp och liksom började ändra om allting i laget, eller?
Ja, inte allting. Det var mer att liksom vi kände att nu ska vi styra upp taktiker, och jag tror att vi började ändra för mycket för snabbt. Och det är mycket mitt ansvar då. Och det var ju någonting jag inte gjorde i det andra laget då, med Olof och Krims, utan då tänkte jag väl verkligen till. Men jag tror att mycket av varför vi faktiskt inte var bättre än vad vi var efter DreamHack var nog, för det första så trodde vi att vi var bättre än vad vi var bara på grund av att vi vann, garanterat. För mentaliteten i laget var lite annorlunda efter den tävlingen, om man säger så. Men sen tror jag också att vi försökte ändra för mycket för snabbt. Spela en spelstil som kanske inte riktigt passade oss. Och sen liksom när det inte gick vägen, så eftersom vi hade vunnit DreamHack och vi faktiskt trodde att vi var så mycket bättre som vi var, så tog det så hårt när vi inte presterade bättre än vad vi gjorde. Och då försökte vi ändra ännu mer, och det blev bara en ond cirkel, kändes det som.
Var du någonsin orolig under den här tiden? Jag menar, efter succéinhoppet när ni går och vinner DreamHack och sen så går det ett antal månader. Jag menar, du kan ju lastas ganska mycket för de dåliga prestationerna i och med att du är ledare för laget. Kände du någon press utifrån? Jag pratar inte om fans och förståsigpåare, utan kanske mer från organisationen i sig, att nu är det dags att leverera igen.
Jag kände ingen press från organisationen så, eller spelarna, alltså att de faktiskt visade det. Men jag trodde ju faktiskt att jag trodde ett tag att jag kommer bli kickad liksom. Det var den känslan jag hade. Och det var ju när vi ändrade i line-upen, när Devil Walk klev ner själv och Snyder blev kickad. Jag trodde ju faktiskt själv
att det var du som...
att jag var den som skulle ryka liksom. det var den känslan jag hade då. Direkt efter turneringen. Mm. Men sen, det var ju efter vi förlorade mot Emilio och dem också inom Dreamhack i gruppspelet. Två gånger i rad.
Vad heter de då? Team Property? Nej.
SK tror jag.
Ja, var det SK-laget?
Det kan ha varit det. Jag minns faktiskt inte. Det var Emilio, Exelas och
Barnevalet.
Så vi torskade mot dem två gånger. Jag trodde efter en... Då kände det var den känslan jag hade. Men sen spelade vi SM.
Ja, och vann SM.
Ja, och vann över NIP-finalen. Mm. Och det, jag tror att vi enbart spelade så bra för att liksom, vi visste ju att... När vi satt oss och spelade den finalen mot NIP, då hade nog alla känslan att det här laget kommer ändå inte finnas
i morgon. Liksom.
Nej, exakt. Ja. Så vi bara kände att, ja men fuck it, vi går in och spelar... Vi hade ingen press och då kändes det som att vi spelade till den nivån vi egentligen kan liksom.
Ja.
Men ja, och efter att vi vann SM så bestämde vi faktiskt i laget tillsammans att nej men fan, vi ger en chans till liksom. Vi vann ju nu, om vi bara fortsätter så här så vi kan ju spela liksom.
Ja.
Men så kom vi hem och folk började ändra uppfattningar och det blev som det blev liksom. Sen nu kan man ju kolla tillbaka på det. Jag ska inte säga att jag tycker den spelarändringen var ju uppenbarligen en bra ändring liksom. Vi tog in Krims Olof och på några månader blev vi bäst i världen.
Ja, vad hände lite där? För att ni var på, det är som sagt trögt, jag tror det fick en tredje plats på DO Invitational som bäst. Och sen så var det Katowice, 2014 måste det bli.
Ja.
Och ni torskade mot LGB i kvartsfinal med 2-1. Där ni möter Krims Olof 5. Det här kanske är en konstig fråga, men är du glad idag att ni torskar den matchen?
Nej. Skitförbannad.
Men förstår du inte vad jag menar här?
Jo, jag förstår vad du menar.
Inte den match som gjorde att ni fick upp ögonen för Olof och Krims på riktigt?
Kanske Krims.
Ja.
Men Olof, vi har ju spelat med Olof så himla länge innan.
Självklart.
Jag var väldigt bra kompis med honom innan också. Spelade Gathers varje dag. Så jag visste, jag sa också, alltså jag ville alltid spela med Olof-laget. För jag tyckte han var så bra liksom. Sen var det faktiskt Olof som föreslog Krims.
Mm-hmm.
Ja, om jag minns rätt så... Jag vet att hade jag fått välja, jag hade ju valt Twist och Olof liksom. Från LGB-laget. Flösha och Jive ville faktiskt spela med en annan spelare. Tänk inte nämna vilken utav... Jag vet inte, det får de väl säga själv i så fall. Men det var faktiskt Olof som...
Var det inte Dennis då?
Nej, det var inte det. Ingen från LGB, utan en helt annan spelare.
En helt annan spelare?
Ja, men så var Olof som faktiskt verkligen ville ha Krims. Och inte ville spela med spelaren som de ville ha då.
Mm.
Så det blev som det blev. Det blev att jag också, men jag körde på Krims då. Jag votade på Krims och de gav Krims en chans. Jag tror mig jävligt glad över att de gjorde det liksom.
Förlåt, vi måste återgå då till det du sa, att du fortfarande är jävligt arg. Vill berätta, varför är du så arg? För den matchen kommer jag till och med ihåg.
Men jag gillar inte att förlora mot Olof, jag har gjort alldeles mycket.
Jag förstår. Tror du att ni hade gått och vunnit hela turneringen om ni hade vunnit den matchen?
Nej, det vågar jag inte säga. Nej. Alltså, vi hade kunnat gjort det, men jag menar, LGB vann inte till
hela. Nej, precis.
Och de vann med inte.
Var det något specifikt tillfälle eller en händelse som gjorde att ni tog in Krims och Olof? Eller var det ett resultat av sämre placering under en längre tid? Alltså förstår du vad jag menar? Var det här att ni inte hade levererat på ett tag och ni kände att ni måste göra en ändring? Du nämnde att e-sportfinalen mot NIP, det var som att det spelar ingen roll, det kommer ändå hända grejer. Ni visste redan att någonting skulle hända i laget.
Alltså vi hade ju inte pratat om det inom... Jo, lite. Alltså det var ju nämnt liksom. Jag tror att alla kände på sig att någonting kommer hända.
Mm.
Och det var ju definitivt på grund av att det hade gått så dåligt under en längre tid. Jag spelar inte i lag som gör en ändring utan anledning. Det var så alla i Fnatic kände också. Ja. Utan man spelar i ett lag, du arbetar som ett lag och du kan göra en dålig turnering. Du kan göra tre dåliga turneringar liksom. Du måste ge det tid.
Ja.
Och vi kände verkligen att nej, men nu har vi jättetid liksom. Det går inte.
Och jag menar, vad snackar vi här? 5-6 månader? Det är ändå väldigt lång tid om vi räknar CS-dagar. Ja, med tanke på hur mycket som kan hända över en natt bara.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Men ni tog i alla fall in Olof och Krim, så alla Fnatic-fans är väl överlyckliga över det idag. Och det gick bra direkt. Ni vann ISO Challenge och sen torskade ni mot Titan i Gfinity-finalen med 2.
Jag tror vi första turneringen vi var på med det nya laget kom vi 3-4. Andra turneringen kom vi 3-4 tror jag också. Sen vann vi Starladder som var den första turneringen som vi vann.
Och sen så tog ni er i Köln till final ju. Sedermera, kommer du ihåg det?
Ja.
Och ni torskade mot NIP den här gången.
Exakt.
Och den pokalen har stått här på Inferno Online i, jag vet inte, 2 år. Ja, sen de tog hem den.
Ja, jag tänkte säga det, jag har inte sett den här nu.
Nej, det var för er skull, för att ni kom ut och bootcampade. Så det slapp sticka i dina ögon. Och sen andra hälften fortsatte på med första placeringar i egentligen allt ni ställde upp här. Det var mycket online-grejer här ni körde också, men ni vann egentligen, ja, egentligen allt ni ställde upp i. Men sen kom DreamHack Winter 2014. Du mötte LDLC.
Yes.
Och här är en fråga. Har du problem med fransmän, Pronax?
Nej, men jag har problem med Kaylee.
Med Kaylee? Ah, okej. Okay. Nej, varför jag frågar var för att det var... När ni åkte ut mot LDLC vid den här tiden så hade ni redan slagit dem 2 gånger i 2 turneringar i rad. I final. Och sen möter de i kvartsfinal och torskar. Så jag tänkte att, och sen så frågade jag, det året var det väldigt mycket förluster just mot fransmän. Och framförallt LDLC för din del.
Ja, jag tänkte säga det. Alltså det var ju ganska känt innan att jag förlorade mycket mot Existens. Och det var ju mycket så här, bara kan Existens läsa, exakt, läsa en Pronax, är det därför? Och ett tag började väl känna själv, bara
sant?
Shit, jag har ingen chans mot honom, liksom, han vinner alltid. Men helt ärligt så, jag vet inte, det var bara en bra matchup för dem liksom. På samma sätt som vi hade lätt för vissa lag och svårt mot andra. Och just fransmän tror jag inte att jag har problem med, utan det var just det laget i så fall.
Det var jag som ville göra den här av en fjäder bara. Kaylee, säger du, vad hände där? Vad är din personliga åsikt egentligen?
Ja, okej, okay, jag tror ju, just när vi spelade den tävling vi förlorade 16-1 mot dem. Nu ska inte jag säga, för att jag har ingen aning om han satt och fuskade då eller inte. Men nu i efterhand när det har kommit fram att han faktiskt fuskade. Nu vet man inte vilka tävlingar han har fuskat på. Men det känns, alltså,
säg vad du känner.
När man tänker tillbaka på matchen, så jag tror ju att han satt och fuskade i lanet. Men under matchen så hade man inte... Man tänkte ju aldrig att någon skulle sitta och fuska.
Nej.
Men sen vet man inte. Alltså det är så här, jag minns att Krims kom till tävlingen 5 minuter efter att matchen skulle starta, tror jag, för att han fastnade i trafik, det hade hänt någon olycka.
Okay.
Jag tror att det var bara kaos match för oss generellt. Och plus att de spelade väldigt bra, de vann ju tävlingen sen också.
Ja, det gjorde de ju.
Ja.
Och han kunde i alla fall inte fuska när han stod på scen, kan man hoppas, men som sagt, man vet ju inte.
Nej, just det är det som är grejen, att folk tror ju att både han och den här SF faktiskt lyckades ta sig runt det.
På riktigt?
Ja.
Även i finalen?
Alltså på LAN överhuvudtaget.
Ja, det är ju...
Men sen vet man ju inte, alltså, jag har ingen aning faktiskt.
Men jag antar att du mer än någon annan har hört väldigt mycket snack runt omkring det här. Och jag menar, när en sån här sak händer så är väl det allt folk pratar om i toppscenen.
Ja, jag antar att det var därför så många tror att första fuskar till exempel. Alltså att folk ändå blir...
Eftersom
om 2 har lyckats, ja, då tänker folk, om det
då kan vem som helst.
Exakt, och alla kanske sitter och fuskar. Det var ju det folk trodde ett tag, att, eller om man kollar sig HLT, ja, idioterna som sitter och skriver tror att, ja, men helt ärligt, det är folk som sitter och tror att 80% av alla proffs, ja, sitter och fuskar.
Alltså, med det sagt så måste man ändå säga, förstår du hur mycket de här Kaylee och SF, alltså hur mycket badwill det här blir för en scen som försöker byggas upp,
ja,
att ens folk kan misstänka det är bara på grund av deras felsteg egentligen. Och, nej, det...
Ja, men det är också den här tyska snubben, jag minns inte vad han nickade med, som åkte dit, ja, på internet. Det. Som faktiskt gick ut och sa när han blev bannad liksom att, ja men... Det är inte bara jag som gör det, ja, utan det alla andra gör det, exakt, också. Typ. Det är skitlöjligt. Men...
Det gör ju inte saken bättre heller. Nej. För de som misstänker. Och sen var egentligen 2014, ska vi återgå. Det, då var året slut i princip efter DreamHack. Det händer inte så mycket mer. Och sen börjar 2015. Och det är ett år som, ja, för dig och för Fnatic, de framgångarna. Det går knappt att beskriva egentligen vad som hände där. Ni spelade in, jag räknade ut det här innan. Som lag, över $620,000 bara det året.
Jävlar.
Var det här året du blev miljonär?
Låter som så. Jag hade ingen koll på exakt.
Vi tar det som ett ja, eller?
Ja.
Nej, men alltså, det går knappt att föreställa sig. Jag menar, det är idel vinster överallt. Ni vann det året. Egentligen, alltså, nu majors, det blir lite urholkat nu när det kommer. Alltså, de döper ju, byter ju namn på det från, ja, då och nu. Men de turneringar ni verkligen behövde vinna, de stora turneringarna, de vann ju det året. Ja. Varför och hur blev ni bäst i världen?
Oj. Jag tror att största anledningen är nog personligheterna i laget, skulle jag säga. Att alla verkligen hade viljan att lägga ner tiden, men även att de hade mentaliteten till att liksom, de kan spela mot Forest, de kan spela mot Neo, de kan spela mot alla de här proffsen och ändå liksom inte känna shit, nu möter vi de här, utan alla verkligen kände att vi är bättre än de här. Vi kan vinna, vi kommer vinna. Det var så vi kände, vi la ner tiden. Att vi bara tränade tillräckligt hårt så att vi gick in i matchen och var självsäkra på att vi kunde vinna, okay, att vi hade en chans.
Ja.
Och jag tror att det var största anledningen, att vi trodde på oss själva.
Och sen i och med att ni börjar tro på er själva, resultaten kommer, då stärks ju bara den bilden av att ni är så pass bra som ni vill ge sken av. Men sen, jag vet inte, det finns så mycket att säga om det här året, men det är liksom, det är vinster överallt, så det är inte som att det går att diskutera några specifika händelser mer än att ja, ni vann där. Ja, bra jobbat, ni var bäst. Men i slutet av året så kom det två, i alla fall med Fnatics mått med ett, lite sämre placeringar. När ni, vad blev det, vad heter det, Klysch, eller vad de uttalar det, Klöj.
Ja, Klöj. Okay.
Och PGL också. Den är inte lyckats placera, jag tror det blev 5-8 och 3-4 på de turneringarna. Hade det börjat formas, eller börjat formas någon form av missnöje i gruppen här? Då var det så, hur gick tankarna där mot slutet av året?
Ja, jag tänker lite. Det var väl egentligen ganska länge som jag tycker att vi började få problem i laget. Det var, okay, ju redan innan när vi hade Devlog som coach fortfarande. Det var väl egentligen, jag vet, alltså det är svårt att förklara, utan vi la inte ner lika mycket tid längre på att spela, eller vi la ner lika mycket tid på att spela, men när vi spelade, tränade liksom, så var det inte samma fokus. Det var mer att vi spelade bara för att spela, för att få in, okay, timmarna. Så vi satt där dag ut och dag in och bara spelade. Men det kändes inte som att vi blev bättre på någonting. Utan vi satt där bara för att vi måste liksom. Okay.
Jag måste bara avbryta dig och fråga. När, ja, kom Vuggo in i laget som coach?
Nu minns inte jag exakt när det var. Men det var ju för att... Det var när Devil Walk bestämde sig för att ta upp spelarkarriären,
ja,
igen.
Flytta till USA.
Han började faktiskt med att spela med ett svenskt lag.
Mm.
Och med Snyder, Twist, sände Pytt, tror jag. Ja. Nej, jag minns faktiskt. Ja, ja. Det var något. 13-37 heter de i alla fall.
Det
var då när vi tog in Vuggo. Och Vuggo hade ju varit analyst åt oss på Katowice innan, som vi vann också. En major. Så det var då han visade liksom att han gör ett bra arbete. Och efter, ja, det kom han in i gruppen som coach istället för Devlog.
Hur fungerade det med Vuggo som coach?
Jag tyckte det fungerade bra. Alltså... Han gör ju inte ett dåligt jobb, utan han gjorde det han skulle, utan det var väl mer generellt i gruppen. Det kändes som att vi inte... Alla ville ju vinna såklart, men jag tyckte inte att det var lika kul att spela längre. Jag trivdes inte i gruppen, det har jag ju sagt innan liksom. Jag vet inte, det var bara en konstig känsla att spela. Det kändes som jag sa innan.
Var du mätt?
Både ja och nej. Alltså, jag älskar ju tävla, jag älskar Jag vill ju vinna liksom. Jag har inget problem att sitta och spela 8 timmar i sträck liksom, om min hand klarar av det. Det är så kul tycker jag att det är, om jag trivs med dem jag spelar med och man arbetar för ett gemensamt mål. Men det var lite det jag tror att vi tappade. Vi hade inget mål att gå efter. Nej. Vi var redan bäst i världen. Det enda vi hade kunnat satt upp, tror jag, det var att slå Nips 89-0 eller vad de hade i matcher på lag liksom. Men det kändes inte realistiskt.
Nej.
Liksom. Så det var liksom... För jag kände verkligen att nej, men nu är det dags att satsa på något nytt, göra något nytt liksom.
Ja, då kan vi gå dit på en gång tycker jag. För då efter DH Klysch, och egentligen faktiskt på dagen 2 år efter att jag joinade Fnatic, den 12 november 2015, så lämnade du Fnatic. Och när det skedde så, det var ändå många, alltså vad ska man säga, folk runt omkring var ju, direkt när ni spelade en dålig match så var de på dig, kändes som. För att du kanske inte droppar lika många frags som Olof Meister och så vidare. Och då var det ditt fel. Men det ska man absolut inte bry sig om. Men det var som att alla runt omkring som hade ifrågasatt dig nu fick vatten på sin kvarn. Och nu var de så här, ja, jag visste det. Det är därför. Men ni gick aldrig ut i Fnatic med att säga att du var kickad. Utan vad du sa att du valde att lämna. Men sen var det tyst. Mm. Hur var det egentligen? Lämnade du? Var det du som gick och sa jag vill lämna? Eller var det att du kände dig tvingad att lämna?
Okej, redan när Devrock lämnade Fnatic, för då hade jag faktiskt bestämt att nej, men jag vill också lämna.
Och det här var under början av sommaren, eller hur?
Ja, 6 månader ungefär innan jag faktiskt lämnade. Okay. Och då var jag fast i kontrakt och jag kan ju inte bara lämna bara. Och sen tänkte jag efter lite. Jag hade liksom, jag bestämde själv att nej, men jag vill testa något nytt redan då. Jag tänkte göra ett nytt lag med Devrock då liksom. Mm. Men sen tänkte jag efter lite och bara nej, men fan, jag spelar ut kontrakt. Jag trivdes ju fortfarande. Jag menar, det är inte så att jag hatade det. Jag spelade ju världens bästa lag. Jag gjorde det jag älskade liksom, åkte runt och tävlade. Så jag tyckte fortfarande att det var kul. Och 6 månader till liksom, varför inte?
Det kan man ju.
Men helt ärligt, jag hade bestämt mig för att jag kommer spela ut mitt kontrakt och sen kommer jag lämna. Okay. Sen tror jag alltså, eftersom vi faktiskt placerade oss så dåligt på Klöj, det gick inte så bra sista månaderna. Och det tror jag också är en, alltså jag gav inte lika mycket längre som jag gjorde innan. Och jag tror mycket, jag ville ju, jag försökte. Alltså jag satt verkligen varje dag på Pracka, jag var där, jag verkligen försökte. Men om man inte brinner för någonting till 100% så tror jag att det är svårt att tvinga sig till. Absolut. Att ge de där sista procenten. Absolut. Liksom. Så när vi var på turneringar var det inte en major. Jag satt inte 6 timmar innan och kollade demo som jag normalt sett gör. Liksom. Så jag tror att det gjorde väl att mina calls var inte lika bra som de kunde varit. Mm. Vissa matcher kunde de rent ut sagt vara kassa, andra matcher var det bra. Så definitivt, jag presterade inte. Jag gjorde inte min roll så bra som jag kunde. Mm. Så sen tror jag att hade, på grund av att vi spelade så dåligt i Klöj, så tror jag också att, eller så vet jag att de andra spelarna faktiskt ville göra ändringar i laget. Och det hade kommit på tal om, säkert om inte jag hade lämnat liksom. Så jag tror, man kan väl säga nu efterhand att det faktiskt var gemensamt. Jag tror ändå att, jag vet att Olof hade säkert velat spela med Dennis liksom, när Dennis sa att han ville komma tillbaka och spela. Ja. Så jag skulle säga att när jag lämnade Fnatic så det var, jag tror alla var nöjda liksom. De kände att de, jag tror att vissa spelare ändå kände att, eller jag tror att det kan ha varit bra för laget åtminstone att få in lite nytt blod och.
Men var det ingen som försökte hålla kvar dig?
Nej, inte direkt, utan jag tror de förstod mig.
Jag förstår att, att spelarna kanske förstår dig, respekterar dig, men jag tänker högre upp i hierarkin liksom.
Okej,
att,
nej, men Fnatic visste om det här sen flera månader tillbaka också. Jag hade ju pratat med management, visste om det. Mm. Alltså alla så själva högre upp i Fnatic så visste de om att jag förmodligen kommer lämna så småningom. Okay. Men spelarna hade inte lika koll på det, för det, jag valde att inte berätta det för dem, för att det går in
i turnering och veta det exakt. Nej,
men sen nu i efterhand så känner jag nästan att jag kanske borde ha berättat innan Klöj, på grund av att då kanske det hade varit en annan känsla i laget.
Den här mer avslappnade känslan
exakt,
som jag hade
nu ger vi allt, det är det sista turneringen liksom, nu ger vi allt, sen börjar vi om på nytt. Jag tror faktiskt nu i efterhand att det kanske hade varit bättre.
Kanske. Hade ni vunnit istället för, var det Navi som vann?
Nej det var Envias
som ni torskade mot. Ja, just det. Men sen i och med att du lämnade så gjorde du inget direkt liksom statement personligen.
Nej.
Och folk började säga om vad som egentligen hände, och du vet, folk sa att du lämnat sig alltså till rätt CS för gott, du kommer aldrig komma tillbaka, du vet, folk sa sådana grejer. Men du verkar alltid varit inställd på att du skulle tillbaka. Alltså det här var inget, du slutade inte.
Nej,
du
skulle göra jag gick aldrig ut och sa att jag slutade. Nej. Utan jag gick ut och sa ganska kort det som säger, utan jag tar ett break och jag kommer tillbaka till 2016, det var det jag sa. Men sen då hade ju inte jag anledning till att jag inte drog något långt statement så liksom. Jag visste inte riktigt vad jag skulle säga. Ah, okay, för det första. Mm. Det var många anledningar till att jag slutade. Sen visste jag inte riktigt vad jag skulle göra när jag kom tillbaka. Jag hade bara planer på att jag kommer göra ett nytt lag. Mm. Sen om det var ju inte planerat då att vi skulle bygga upp vårt egna brand eller något sånt. Det var någonting jag redan funderat på redan för flera år sedan, alltså något jag har velat göra. Och jag kollade på möjligheterna redan då. Men det var ju ingenting som var bestämt, så det var därför egentligen. Plus att jag ville bara ta ett break och komma iväg från datorn, ta några månader och göra något annat, liksom tänka på annat.
Men det är ändå väldigt häftigt du har gjort, och jag tycker att det du har gjort saknar motstycke i modern e-sport. Alltså du har lämnat världens bästa, tveklöst världens bästa CS-lag, vänt hem så att säga, startat ett nytt lag med folk som, alltså Twist i alla ära, Schneider i alla ära, som har vunnit majors, men på det stora hela inte från början går att jämföra sig med Fnatics lag på pappret. Och nu är ni där uppe igen. Mm. På vad då? 3 månader?
Ja, det var ju 5 månader sedan vi officiellt startade det här laget, tror jag.
Ja, men jag menar hur mycket ni har spelat. Alltså, ja.
Det är så här, jag skulle säga att vi har väl spelat i 3 månader. Mm. Stämmer ganska bra som faktiskt har suttit och spelat tillsammans.
Och skulle det vara, du vet, oddsite och sånt som man kunde betta på det här när du lämnade, tror jag inte många hade satsat på att det skulle hända. Jag menar, hur känns det personligen att kunna lämna världens bästa lag, starta upp något nytt från ingenstans och nu, ja, nästan slå nipp där i Malmö?
Ja, det känns självklart bra, men det är,
men alltså, hur
jag kan inte påstå att jag är förvånad, för när jag lämnat...
Men jag tror många är förvånade, det är min poäng här. Alltså, ja. Jag tror många runt omkring är väldigt förvånade.
Så jag hade ju inte lämnat Fnatic om inte jag trodde att jag kunde bygga ett nytt bra lag. Liksom. Mm. Ja, och jag vet ju att speciellt i Sverige, det finns så himla många bra CS-spelare i Sverige som inte har fått en chans i topplagen än. Och jag hade ju spelat med alla de här spelarna innan. Sen nu var ju tanken att... Pytt faktiskt skulle spela med oss
istället
för Lekro. Mm. Men han valde att gå till Nick då, istället. Så det var ju då vi tog in Lekro. Mm. Och jag kan inte säga att jag är missnöjd med det. Utan han är ju faktiskt den enda spelaren i det här laget som jag inte hade koll på sen innan. Och han är ju överall förväntan. Alltså när jag hörde Nicket och sen om man kollat hur han har presterat, så vad ska man säga?
Nej, jag vet. Vi fick gärna att se honom verkligen blomma ut här under Pantamera framförallt. Mm. Och sen har ju... Ja, hans prestationer, det går inte att säga någonting. Ja, men det är också en sån grej. Vem är en gameledare som hade vågat göra det i dagens CS? Alltså det är också ett sånt beslut du har fattat som gått i framgång. Skulle du göra det enkelt för dig själv, hade du kunnat ta in en etablerad, harvande spelare kanske. Men du kör på råtalang istället, Lekro, som var då, hade spelat lite FPL.
Ja, jag känner nästan lite tvärtom. För det första så var det inte jag som scoutade Lekro, det var Twist faktiskt.
Aha.
Som har spelat mycket FPL och liksom sa att den här killen borde vi testa, han är grym liksom. Så sen testade vi honom och alla insåg efter liksom första pracken, bara, men fan. Alltså jag blev inte bara hur hårt han skjuter, utan kommunikationen. Sen har han spelat mycket FPL, så jag tror faktiskt att det är därifrån han har lärt sig när han har suttit och spelat med alla de andra proffsspelarna liksom. Och jag tror att tycker att FPL är en skitbra grej, för det kommer hjälpa nya spelare som kommer upp att få den här erfarenheten snabbare som man behöver för att spela i topplag liksom. Så jag var bara positivt överraskad över hur bra han var, alltså på alla plan, inte bara aim som de flesta, alltså att fragga kan de flesta unga spelare göra. Men han är inte en komplett spelare, men han är inte långt ifrån. Han är en väldigt duktig spelare, han kommer kunna bli en av världens bästa spelare i framtiden, tror jag.
Håll hårt i honom då.
Ja, det får försöka göra det.
Eller hur? Det är alltid svårt att rannsaka sig själv och utvärdera sig själv, gissar jag, för dig i alla fall. Men varför anses du vara en av världens, som inte världens bästa in-game leader, tror du?
Jag vet inte varför, alltså, varför andra anser mig.
Men ditt namn är ju alltid där uppe i diskussionen.
Men om jag skulle säga själv varför jag tror att jag är en bra in-game leader, så är det för att jag är inte den som kommer in i ett lag och säger, nu ska vi spela så här, vi ska göra exakt så här, du ska göra exakt så där. Och vi kommer att köra den här taktiken. Utan det är mer... Jag kommer in i ett lag och... Om vi tar Godsend som exempel. När vi började spela tillsammans så tror jag många blev förvånade i laget. Över hur lite alltså guidelines de fick när de spelade. Mm. Utan det var mer som att spela kanske en FBL-match till en början. För jag var ärlig och sa till dem liksom, nej, men nu har jag spelat i Fnatic i 2 år med samma spelare, jag har knappt mixat. Alltså jag mixade inte mycket när jag spelade i Fnatic. Det var prackar liksom, kolla demos och jag måste hitta nya grejer också. Så jag ville inte ta allting vi hade i Fnatic, försöka få in det i
det lag. Det känns ju fel väg.
Så vi spelade i kanske 3 veckor till en månad utan att ha en enda genomgång liksom, där vi bara satt och improviserade allt, bara för att lära känna varandra och liksom för att jag också vill se vad de gillar att göra. Mm. Och sen är det också för att få det här, jag vill gärna kunna, om jag ser någon göra någonting, någonting bra eller någonting dåligt, så vill jag kunna ge ett exempel. Ah, istället okay. för att inför, ja, bara, men, ja, nu har vi det här laget. Ja, men fan, vi sätter oss och har en genomgång. Så här, också, varför ska vi sitta och gå igenom någonting som alla kanske redan kan? Ja, eller, ja. Eller något sånt. Så det var bara att liksom simpelt, sakta men säkert försöka bygga upp spelet på ett naturligt sätt. Istället för att göra samma misstag som jag tycker att vi gjorde i första Fnatic-lineupen. När vi försökte ändra
på allt,
och, exakt, ja. Strukturera om upp allting för snabbt. Mm. Och jag har märkt att när man kör mycket taktik, eller vi säger att du bestämmer i början av rundan i freeze time vilken taktik du ska göra, eller att du bestämmer att om den här rundan ska vi köra den här B-taktiken, typ att vi ska anfalla A. Ja. Många spelare får tunnel vision på det, det IGL:en säger att de ska göra, så de glömmer bort att spela spelet under rundan, så de fokuserar bara på
liksom, lägga den flashen
exakt,
faktiskt ska
det de,
lägga.
Det är de faktiskt, det jag har sagt till dem att ska göra, så många gör misstag då att de, om man får tänka, man möter fortfarande motståndare,
jo, jo.
Och de kan göra någonting som gör att du måste ändra din plan.
Massa variabler som måste...
Exakt, så jag gillar att jag har alltid min plan i huvudet, vad jag vill göra, men jag försöker att berätta så lite som möjligt för laget tills det är dags liksom, så att de fokuserar på sig själva.
Helt men det här är ju, alltså kalla mig gammelmodig, men det här låter ju revolutionerande när du väl implementerar det här, för jag menar, i 1.6-tiden... Då var det ju så att det var alltid var standard att in-game leadern sa vad du skulle göra i freeze-timen. Sen gjorde man det. Alltså gjorde ju alla. Men när slutade du med det och började med det här spelsättet?
Det var, jag skulle säga att jag började experimentera med det i Fnatic då. Och det var väl först i andra line-upen som jag tog det till en ny nivå där.
Men var du först med det, tror du? Alltså var det...
Nej,
det är svårt att veta,
det
kanske.
Det vet jag inte. Men ska jag vara helt ärlig, så tror jag att svenska lag generellt, om man kollar på Fnatic 1.6, så tror jag att det var ju Karn som kollade där. De hade, såg ut att ha en ganska fri stil där. Jag tror inte att Karn satt och sa vad alla skulle göra, utan det var nog väldigt mycket diskussioner inom laget. Jag menar, spelar du med Forrest, du säger inte till Forrest vad han ska göra. Ja. Forrest gör vad Forrest vill. Liksom. Mm. Så var det antagligen då. Nu vet inte jag, nu är det antagligen annorlunda nu i Nick nu med Fred. Men det är så här, jag tror att jag spelar med så pass bra spelare att alla i laget kan dra en call. Alla leker och vet bättre själv vad han är bra på än vad jag vet vad han är bra på. Så jag försöker bara... Jag försöker få alla att känna sig bekväma. Och jag tror att det är därför jag är en bra IG. Att folk känner sig bekväma när de spelar med och de presterar till sin högsta nivå.
Mm.
Eller de har inte... Jag tror att folk har lättare att prestera till en högre nivå när de spelar med mig än när de spelar med en IG som kanske...
Som Fred kanske.
Ja, som har sina taktiker. Jag menar, det är olika spelstilar. Absolut. Jag tror det är en spelstil som fungerar väldigt bra om du har spelare som har den disciplinen att sitta och nöta in de där taktikerna. Och, jag menar, det är matchups helt enkelt.
Men det var det ena, alltså den här hyllningen till dig som in-game leader. Men sen har det också funnits sporadisk kritik från håll som menat på att din roll och din in-game leader-roll i Fnatic var rätt överreklamerad. Alltså att du var omringad av de bästa spelarna i världen och du släppte dem fria i princip. Hur ställer du till det?
Jag håller med till en viss del. Men det är alltid vad det är om. Det är så jag kollar liksom. Det är så jag kör. Att, jag menar, man kan ju säga så här. Nu spelar jag Godsent.
Mm.
Jag får helt plötsligt lika mycket cred som jag fick när jag joinade Fnatic. Och vi vann DO och han måste vara ett jävla geni för att de vann DO efter två veckor. Liksom.
Exakt.
Sen gick det från det till att han spelar med världens bästa spelare.
Ah.
Och ja, det gjorde jag.
Mm. Nej, jag förstår din poäng.
Men om man säger så här. Nu är vi rankade 12 i världen. Nu får jag hur mycket cred som helst. Vi säger att vi är bäst i världen om ett år. Då kommer det vara exakt samma sak. Han spelar med fyra utav världens bästa spelare. För om vi rankade detta i världen så kommer de här fyra spelarna jag spelar med de kommer se ut åtminstone som bästa spelarna i världen. De kommer ha statistik som visar att de är åtminstone uppe bland topp 20. Och det är inte konstigt egentligen. Spelar du världens bästa lag kommer du spela med spelare som är bland de bästa spelarna i världen. Simplest att.
Det var ett väldigt bra svar på den frågan, tycker jag, till alla skeptiska människor där ute. Hur känner du med Godsend? Du tänker att år framåt har jag nu, gissar jag. Men känns laget komplett just nu? Alltså, är det som du vill ha det, laget?
Jag är väldigt nöjd med laget, men jag tycker fortfarande att vi... Och det vet alla om oss. Alltså, vi har jättemycket jobb framför oss. Jag tycker inte... Även om vi är bra nu, så tycker jag inte ännu att vi har nått den nivå som vi hade i Fnatic för redan för ett år sedan.
Jag förstår.
Och då får man ändå tänka på att alla lag i scenen har blivit bättre sedan dess. Och jag tycker ändå inte nu att vi ens har nått den nivån ännu. Och det dock tycker jag att har vi en bra dag, eller vi kan slå alla lag i världen. Det vet jag att vi kan göra. Men det handlar ju om att kunna göra det konsistent under flera månader och inte på en väldigt bra dag när vi spelar bra och de spelar dåligt.
Nej, liksom. Precis. Det måste
så vi har garanterat mycket jobb framför oss, men jag ser oss redan nu som ett topp 10 lag i världen. Mm. Alltså om jag personligen tycker att vi är topp 10 liksom.
Ja.
Så det vill bara bevisa det liksom.
Ja, det får göra det. Nu ska ni till Frankrike redan imorgon åker ni sig, eller?
Yes.
Ja. Och ska vara med i Minern där. Gruppen, hur känns det? Ense, ja, du får säga själv.
Ja, vi har Ense, Hellraisers och vilka var de sista nu då?
Oj, nu skulle jag hjälpa till här.
Ja.
Det är inte de här gamla E-Frag, eller hur? De är andra gruppen, eller?
Mm, de är andra.
Okej. Okay. Ense.
CSG Elia.
Ja, de har haft lite svårt med polackerna. Ja, på nätet
haft,
i alla fall.
Vi har haft, men jag tror också att det är lite varje gång vi möter dem. Det är så här, senast vi mötte CSG Elia, då var det så här i laget bara, shit, nu möter vi de här igen. Aha. Hur ska vi vinna? Liksom.
Ja,
det är,
men då,
jag tror mycket han, det är mer en mentalitetsgrej. Mm. Liksom. Men sen är de väldigt duktiga och jag är faktiskt förvånad över nu när jag är ju inte van vid att möta många av lagen vi möter nu. För att jag har gått från tier 1 till tier 2-3 liksom. Jag är faktiskt förvånad över hur bra många av de här lagen faktiskt är. När man möter dem i olika kval och så. Men det är nästan som att sen möter du samma lag på en turnering. På en LAN-turnering. Mm. Nu säger inte jag att de första
nej.
Internet. Men det är verkligen som att många lag, de spelar inte lika bra när de kommer till en turnering i nya miljöer. Men när du möter ett sånt här lag i ett online-kval eller någonting. Det är som att möta ett riktigt topplag. Alltså, de spelar bra. Det är,
ja.
Det är verkligen bra lag. Så jag tycker verkligen att CSGO-scenen har väldigt många bra lag just nu.
Ja, det fick ni verkligen känna på. Var det dem ni åkte ut mot? För det var ju, ni misslyckades i det första kvalet.
Mm.
Var det dem ni åkte ut mot då?
Ja, det tror jag.
Det var det.
Och sen lyckades kvala. Vi har mött så många olika turneringar på online, så jag minns inte faktiskt.
Men vad är planen sen då? Om ni, vi säger att ni, vad är topp 2 som behövs komma på den här?
Ja.
Och då har ni en plats i ett kval till.
Exakt.
Som utspelar sig var, när och hur.
Det är inte annonserat ännu, så jag tänker inte säga datum.
Ja, du vet.
Ja, jag vet faktiskt. Men,
kan du säga land då?
Ja, det tror jag, det borde inte vara. Det kommer vara i Polen då.
Okej. Okay. I Katowice? Nej.
Det vet jag.
Krakow
inte. Jag vet inte det. Men det kommer vara i Polen och det är någon gång i juni.
Mm.
Så, och det kommer ju vara därifrån, om vi tar oss vidare dit. Det känns ju nästan som att det här kvalet kommer vara svårare än det kvalet.
Ah, okay.
För det här kvalet är ju bara EU-lag.
Mm.
Medan det kvalet är
några så här, ja, asiater.
Exakt. Och plus att jag tror att 8 lag tar sig vidare därifrån till major.
Ja, för det brukar vara 16 och så 8 och hälften går vidare.
Så det räcker ju kanske med att vinna 2 matcher.
Ja.
Så det känns ju att ta oss dit så borde vi ta oss vidare till major. Men jag är mer nervös inför själva EU-kvalet då. Där 2 lag går vidare. Och det är många bra lag med liksom. Men jag tror ändå på oss och jag tror vi kan ta oss vidare.
Det tror jag också, men som du säger, det känns som att många av de här lagen kan slå vem som helst på en viss dag. Jag menar, vi har både SK och Dignitas som känns som de kan leverera toppar och dalar för vilket turnering de kommer till. De hade en jättebra formtopp, även om det slutade förra året, början av det här året. Man trodde att nu är de på gång och nu har man haft bara dåliga turneringar. Men vem vet, de kan också gå långt.
Ja, exakt. Alltså Dignitas har ju visat att de kan slå alla topplag på en bra dag också, liksom.
Precis.
Så många andra. Sen har de en sämre dag så kan de också förlora mot sämre lag.
Mm.
Så det känns som att under just topp 4 så kan nästan alla lag slå alla typ, ner till topp 15 nästan. Liksom.
Ändå väldigt roligt och ganska unikt när det kommer till alltså, professionellt utförande av någonting egentligen.
Ja, jag tycker det är skitkul för det betyder verkligen att man måste jobba stenhårt nu för att bli ännu bättre liksom.
Och jag ska låta dig fortsätta jobba stenhårt och inte hålla det här in utan få gå ut till grabbarna och fortsätta bootcampet tycker jag.
Det låter skitbra.
Är det någonting du vill tillägga eller säga så här avslutningsvis bara?
Nej, jag har pratat så jävla mycket nu så jag känner mig ganska nöjd alltså.
Är det så?
Ja.
Du vill kanske tacka Godsend som organisation, dina lagkamrater och...
Nej, de vill jag inte tacka.
De vill inte tacka. Redel då?
Ja, jag kan tacka Redel för att han är en underbar coach faktiskt. Och få tacka dig för intervjun.
Ja, självklart. Det var bara kul. Det jag ska tacka. Jättekul att du kom hit och jag önskar er all lycka i Frankrike och all lycka framöver också, Marcus Pronax Wallsten.
Ja, Wallsten.
Ah!
Tack så mycket.
Tack så mycket. Nej, kom du på datorn va? We'll be right back.
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.